ska läsa den gammaltestamentliga texten som är hämtad från Första Mosebok kapitel 18. Jag hoppas att ni har fått en utskrift av texten, och om ni inte har det så har ni biblar i bänkarna. Första Mosebok kapitel 18, Bibelns första bok, det 18:e kapitlet. Och den gammaltestamentliga texten är hämtad därifrån, och vi ska läsa hela det kapitlet. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade sig emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, ja, gör det. Och Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Sedan frågade de honom, var är Sara, din hustru? Abraham svarade, inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla, och Sara var inte längre i fruktsam ålder. Därför log Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal? Då sa Herren till Abraham, varför log Sara och tänkte, skulle jag föda barn som är så gammal? Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då har Sara en son. Sara blev rädd och sa, jag log inte. Men Herren svarade, jo, visst log du. Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på vägen. Herren sa, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska det bli ett stort och mäktigt folk, och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Ty jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Och Herren sa, klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropet från staden, det rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så måste jag få veta det. Männen gick vidare mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham vände sig till Herren och sa, ska du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Ska du då verkligen förinta den istället för att skona den för det 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra, döda den rättfärdiga tillsammans med den orättfärdiga, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdiga. Så kan du inte göra. Ska inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Herren sa, om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom, så ska jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Kanske fattas det 5 för att det ska bli 50 rättfärdiga. Ska du då förgöra hela staden för dessa 5 människors skull? Herren svarade, om jag finner 45 ska jag inte förgöra dem. Ännu en gång tog Abraham till orda, kanske finns det 40. Herren sa, då ska jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sa: bli inte vred, herre, om jag talar, men kanske finns det 30. Herren svarade: om jag finner 30 ska jag inte göra det. Då sa Abraham: jag dristar mig att tala till dig, herre, kanske finns det 20. Herren svarade: då ska jag inte förgöra staden för de 20 skull. Abraham fortsatte: bli inte vred, herre, om jag talar en sista gång, men kanske finns det 10. Herren svarade: då ska jag inte förgöra staden för det 10 skull. När Herren hade talat med Abraham gick han därifrån, och Abraham återvände hem. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herre, nu ber vi dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Hjälpa oss att förstå, hjälpa oss att sätta vår tro till det som du säger, det som du har gjort och det som du kommer att göra. Amen. I början av 70-talet så köpte mina föräldrar en gammal bondgård, en Göingegård, byggd 1860. Ligger långt inne i Göingeskogarna. Och som tonåringen blev jag involverad tillsammans med min familj att försöka renovera det här stället. Och det fanns ett rum där vi hade starka förhoppningar om att det bakom alldeles förfärliga tapeter skulle kunna finnas en fantastisk trävägg. Men man kunde inte veta. Och den där väggen var ju byggd 1860. Och det hade tapetserats och målats om och spikats masonit och målats om och satts upp tapet och ny tapet. Och det var hur många lager som helst. Och vi fick dra av och plocka bort och skrapa. Och hela tiden, hur kommer det se ut när vi har tagit oss igenom det här? Vad är slut? Vad är det yttersta här? Kommer allt att vara förgäves? Så vi kunde lika bra satt upp en tapet ovanpå allting annat. Eller kommer det vara en riktigt vacker trävägg? Det visade sig just i det här fallet att det faktiskt var en riktigt fantastisk trävägg. Det där är en liten bild, tycker jag, av frågan om vad är det som ytterst sett gäller? Vad är den yttersta verkligheten? Vad är det som ytterst sett kommer att bestämma hur allting blir? Finns Gud? Eller finns han inte? Om han finns, vem är han? Är han likgiltig? Är han bortom vad vi kallar gott och ont, så vi kan egentligen inte veta någonting? Hur är det ytterst sett när vi har tagit bort alla avlagringar av våra egna känslor och föreställningar? Och vad är det som vi ytterst sett har att göra med? Vem är Gud? Det kommer att avgöra precis allting. Och det är vad den här texten handlar om. Ytterst sett handlar denna texten om: vem är Gud? Och det kommer igen som två retoriska frågor i texten som just ringar in den här frågan. Man måste tänka rätt om Gud. Ska vi se om vi kan få upp någonting där. Bra, tack. Det här är, om vi sätter in det i sitt sammanhang, så är berättelsen om Abraham, som man kan läsa då från första Mosebok kapitel 12 och framåt, den är uppbyggd så att Abraham får 7 besök av Gud. Där Herren kommer till Abraham och talar till honom och kallar honom. Och det vi har läst är det 6:e besöket. Och det här besöket är en vändpunkt. Det är ett väldigt viktigt besök i hela berättelsen om Abraham. Man märker det om man bara jämför texten. De andra texterna är fokuserade väldigt väldigt komprimerade. Vi får nästan inga detaljer. Plötsligt så låter berättaren texten vidgas. Vi får massor med detaljer. Det blir lekfullt och beskrivande om tältet och Sara som står och tjuvlyssnar, och maten och gästerna och Abraham som står och tittar när de äter. Och det är alldeles uppenbart att författaren vill dra ut på det här, därför att det är någonting viktigt. Vi måste stanna upp. Man kan inte läsa det som man har gjort de andra texterna. Man måste stanna kvar och förstå vad det är som händer. Den är viktig därför att i den här texten så visar Gud och lovar att allt det han har lovat kommer att bli verklighet. För det handlar ju om att de äntligen ska få den son som de har väntat på i decennier. I de andra besöken som Gud gör så står det bara så här: Herrens ord kom till Abraham, eller Herren sa till Abraham, eller i en syn kom Abraham till honom. Nu kommer det tre män vandrande. Många kristna har ju direkt tänkt här, det är nog någon sorts symbol för treenigheten. Jag förstår ju varför man tänker så, men det är det faktiskt inte alls. Det är alldeles uppenbart om man fortsätter läsa texten att två av de här är änglar. Så fortsätter kapitel 19 att de två änglarna gick till Sodom. Det är två änglar som kommer i mänsklig form, och sen är där en gudomlig varelse. Det visar sig efterhand i texten att det är Herren. Det här är inte treenigheten, det är snarare en föraning av inkarnationen. Och det författaren visar här, det är att det som var sant i Edens lustgård, att Gud vandrade bland människorna, det kan bli sant igen. Det är första gången som Gud vandrar med människan sedan syndafallet. Och det är den första bönen vi har i första Mosebok. Det här handlar om hur ska det kunna bli helt igen? Hur ska Gud kunna vandra med människan om människan var relaterad till Gud? Förstår Abraham vad det handlar om? Förstår han omedelbart när han, de här tre kommer? Det vet vi inte. Men han, jag undrar om han inte anade direkt vilka de var. Hans reaktion är ju väldigt stark, eller hur? Han vädjar stanna här. Och han säger lite sådär ödmjukt som en del husmödrar kan säga: jag ska ta fram lite mat åt er. Och i verkligheten förbereder han en överdådig fest. Ni kanske noterar hur han springer in till Sara. Han springer iväg till djuren. Det ska vara det finaste djuret, det bästa mjölet. Det är sötmjölk och tjockmjölk. Och han bjuder på den finaste festen. Och när de väl har ätit så förstår också vi som läsare, det är Herren som är här. Det som nu händer i texten, det är att tre frågor blir i centrum: Guds allmakt, Guds välsignelse och Guds rättvisa. Så låt oss börja med att titta på Guds allmakt. När de har ätit färdigt och Abraham står där och tittar på dem, och så bryter de tystnaden, och då visar det sig att de har kommit för Saras skull, inte för Abrahams. Det är henne de frågar efter. Var är din hustru Sara? Och hon är inne i tältet. Men det är klart man hör saker genom tältväggar. Det vet ni som har kampat. Så hon hör ju hela den här dialogen. Och Herren säger: om ett år, då ska jag komma tillbaka. Och då ska Sara ha fått en son. Ni två ska ha fått en son. Då ska det äntligen ha skett, det som Gud har lovat under decennier. Och som Abraham och Sara har kämpat så med. Men som de har gett upp med. De var båda mycket gamla. Sara hade inga ägglossningar, hade inte haft för länge. De hade inte något samliv längre. Och när Sara hör Herrens ord så skrattar hon, så ler hon. Oh, vad mycket besvikelse det finns i det skrattet. Så mycket sorg och bitterhet. Det är så dags att komma och tala om en son nu. Det är för sent. Det funkar ju inte. Det är förbi. Och själva har de försökt lösa det här. Först har de utsett en tjänare, Eliezer, deras främste, bästa tjänare, och sagt: vi sätter ditt namn i testamentet. Det är du som får ärva. För Gud står visst inte för sitt löfte, så vi får föra över det på dig. Och sen har de krånglat till det genom att man har tagit tjänstekvinnan från Egypten, Hagar, och Abraham har skaffat barn genom henne. Och så man tänker, men då får det väl här bli sonen då. Och så har Ismael fötts. Och sen har det bara blivit fel i familjen. Det har varit så mycket strul utifrån det här. Hennes bara spontana reaktion när hon ler, det är ju alla de här åren av sorg och bitterhet. Hon har gett upp för länge sedan. Hon skrattar åt det omöjliga, hennes ålder, ägglossningen som inte finns, Abraham som är så gammal. Abraham reagerade faktiskt likadant i kapitlet innan. Förra gången Gud kom till dem så har Gud sagt, ni ska få en son. Och vad händer då? Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log. Han skrattade också där. Han hade gett upp lika mycket som Sara. Inte kan man bli far när man är 100 år gammal. Inte kan Sara föda barn när hon är 90. Så det är inte bara Sara. De har båda två haft många svackor när det gäller den här frågan. Och Guds respons, det är att han ställer den här retoriska frågan. Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Gamla testamentet är ingen primitiv bok. Den har ett sofistikerat gudsbegrepp. Alltså i Gamla testamentet tror man inte på de små, begränsade, många politistiska gudarna som är barnsliga bilder av gudar som är lite större än vi, men där ingen har kontrollen. I Gamla testamentet är Gud skapelsens Gud, den enda guden, den suveräna guden. Han som har funnits av evighet och som har låtit den här världen bli till och som har allt i sin hand. Skulle då något finnas som är omöjligt för Herren? Och vi vet ju vad svaret är. Det är förstås nej. Han har all makt. Han har tillvaron i sin hand. Och det är det som han kommer visa i Abrahams och Saras liv. Inom ett år kommer de att få ett barn. Nu vet vi att en del vill göra sig lustig över den här tanken på en Gud som är helt suverän. Som är absolut allsmäktig. En del har ju då ställt sådana här frågor och försöka visa att den där tankegången att det skulle finnas en sån Gud är helt omöjlig. Om man har formulerat sådana här frågor, skulle Gud kunna skapa en så stor sten så han själv inte kan lyfta den? Om man svarar ja så säger folk, ja men då är han inte allsmäktig, han kan inte lyfta den. Om man svarar nej så säger man, ja men han är inte allsmäktig, han kan inte skapa en så stor sten. Fast det här frågeställningen visar inte att Gud saknar allsmäktighet. Det visar bara att människor inte har tänkt ordentligt. Gud kan förstås inte göra det logiskt omöjliga, för det finns ingenting att göra. Alltså, men det är ju ingen begränsning av Guds makt. Utan det är bara vi som uttrycker nonsens. Gud kan inte rita en fyrkantig cirkel. Gud kan inte lugga en flintskallig. För det finns ingenting att göra. Och Gud kan förstås inte skapa en så stor sten så att han inte kan lyfta den, därför att en sten är ju ett föremål i rummet där lyftbarhet ingår som en egenskap hos varje tänkbar sten. Alla stenar går att lyfta om du är tillräckligt stark. En icke lyftbar sten är en logisk motsägelse. Så Gud kan skapa hur stora stenar som helst och han kan alltid lyfta dem. Och en icke lyftbar sten kan inte finnas. Nåväl, nu håller inte Gud på med den sortens saker. Han använder sin makt till någonting mycket mer spännande. Inom ett år så får Abraham och Sara en son. Och han får namnet, och det är Gud som säger, han ska ha namnet Isak. Och det syftar faktiskt tillbaka till de här två skratten. Hans namn, Isak, betyder han som skrattar. Men här är det underbara. När Sara har fått ta emot sin son Isak, som verkligen är hennes och Abrahams son. Notera, det är ingen jungfrufödelse. Utan det är verkligen Abraham och Sara, de har varit tillsammans. Och det har blivit ett barn. Och Sara föder sin son Isak. Och då säger hon, det Gud har gjort får mig att le, och alla som hör det måste le med mig. Och det här är inget hånfullt leende. Där är du jublande glädjen när löftena går i uppfyllelse och alla runt omkring kan få glädja sig med Sara. Många av oss bär på bitterhet och sorg över saker som inte har blivit som vi har tänkt och som vi har bett om. Och så har vi upplevt som Abraham och Sara att Gud inte svarade. Och då ska vi tänka på Isak. Det kommer en dag när Gud ska låta oss le och jubla i glädje. Och människor runt omkring oss ska få glädja sig med oss. Om det så är på den yttersta dagen. För många av Guds löften har sin fulla uppfyllelse först eskatologiskt. Alltså vid den yttersta tiden när Jesus kommer tillbaka. Men var så säker. Det kommer en dag då vi ska kunna titta på varandra i glädje. Därför att Gud har hållit sina löften. Och det är berättelsen om Isak. Ett av många exempel på i Gamla testamentet. För det andra, Guds välsignelse. Nu går de två änglarna iväg, de går mot Sodom, och Abraham och Herren står kvar. Det här blir som en inbjudan för Abraham att träda nära Herren. Det är bara de två. Och själva känslan är att det först är alldeles tyst och Abraham måste fundera på vad gör han nu. Han står i Herrens närhet och det är bara Herren och han. Abraham är en liten människa. Han gör mycket som är fel. Om du läser hela storyn om Abraham ska du se att han är en syndare som vi andra. Han är en svag människa. Han gör mängder med misstag. Men han hade fått Guds kallelse. Att få bli den personen genom vilken välsignelse skulle komma till hela världen. Det är väldigt intressant att se att om man läser i första Mosebok så när människan har gjort uppror mot Gud. Från början är det ju välsignelse. Guds välsignelse vilar över skapelsen, över den värld han har låtit bli till. Han välsignar människan. Och så bryter människan med Gud och så kommer det förbannelse in över världen. Om man fortsätter att läsa och det går bara snett för människan och fem gånger upprepas det här hemska ordet förbannelse. Att genom att människan har brutit med Gud så ligger det en förbannelse över tillvaron. Men, och det är klart det som är det djupaste mänskliga problemet här är ju hur ska vi komma undan syndens förbannelse? I varje ny generation så gör ju människan om samma sak. Jag vet inte om ni såg idén igår om befrielsen av Tyskland från nazismen. Och det är alldeles självklart förstås att som politiskt system så är det fria demokratiska samhället fullständigt överlägset kommunism och nazism. Men människorna i alla politiska system är de samma. Så de sovjetiska soldaterna befriade Tyskland från nazismen men våldtog hundratusentals av de tyska kvinnorna. Och de allierade kom från andra hållet och befriade Tyskland från nazismen. Och de våldtog hundratusentals av de tyska kvinnorna. Alltså människan, oavsett politiskt system, lever ju under den här fångenskapen av synd. Hur ska det brytas? Och det är det som bryter in i kapitel 12 när Abraham kallas av Gud. Utan någon vidare introduktion så sägs det bara att Gud talar till Abraham och säger fem gånger välsignelse. Alltså nu kommer detta som ska upphäva och bryta igenom förbannelsen och slutgiltigt göra den om intet. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och slutgiltigt i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det här är enda möjligheten ur förbannelse. Det nya spår av välsignelse som Gud har öppnat i Abraham i hans efterföljd och ytterst sett i den ättling till Abraham som föddes i Betlehem. Och nu är det detta som Gud tar upp med Abraham. Gud säger, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Han är ju den här speciella personen. Av Abraham ska det bli ett stort och mäktigt folk, och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Gud öppnar sitt hjärta för Abraham. Det här visar ju verkligen hur nära Gud vill vara med människan. Och ni vet kanske att på tre ställen i Bibeln så talas det om Abraham som Guds vän. Att han hade ett alldeles speciellt förhållande till Gud. Han var Guds vän. Och utifrån den här positionen så säger Gud, jag måste dela vad det är jag har planerat. Ty jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Så här bjuder Gud in Abraham till en dialog där Gud vill berätta vad det han har gjort och det han har planerat, nämligen att det ska komma en straffdom över Sodom. Och det här står ju då som kontrast till det som är Abrahams kallelse. Han ska föra in välsignelsen, och hans barn och barnbarn ska börja följa Herrens väg. Så välsignelsen är inte någon sorts allmänt frikort för mänskligheten. Nej, men jag välsignar er fast ni går på fel väg. Utan välsignelsen kan bara komma om man omvänder sig till Herren och börjar följa hans väg. Och eftersom nu Abraham är startpunkten för detta nya, där välsignelsen ska komma och där hans barn och barnbarn ska följa Herrens väg, så bjuder Gud in Abraham till en dialog om det som nu är på väg att hända. Och det leder oss till det tredje. Gud är allsmäktig. Han är den Gud som har öppnat välsignelsens väg och vill välsigna alla släkten. Och det tredje är Guds rättvisa. Staden Sodom hade valt förbannelsens väg. Herren säger till Abraham, klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar, och klagoropet från staden, det är rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så måste jag veta det. Det ropar från jorden till Gud. Där har vi ju redan i berättelsen om Abel, eller hur? När Kain har slått ihjäl sin bror, så kommer Gud till Kain och säger, din broders blod ropar till mig från jorden. Det finns ett vittne. Ingen ondska långsiktigt går onoterad. Allt förtryck, all synd, all ondska, det ropar till Herren. Och nu har ropet från Sodom kommit upp inför Herren. En stad, en kultur, och vi kan läsa om det på många ställen där det beskrivs i Gamla testamentet, där man har övergivit Gud, där man förtrycker varandra socialt och trycker ner den fattiga och svaga, där man har blivit sexuellt korrumperad och ödelägger det som är Guds tanke med manligt och kvinnligt och sexualitet. Gud säger, jag ska gå ner och se om det stämmer, det ropet som har kommit till mig. Abraham blir förskräckt, för han inser att det stämmer. Han vet. Han känner till vad som pågår i staden. Hans brorson Lot bor i staden. Men nu blir en fråga väldigt viktig för Abraham. Gud, vem är du? I din vrede, vem är du? Tänk om det finns rättfärdiga i Sodom, och så straffar du dem för att det också finns orättfärdiga. Och det här blir en oerhört viktig fråga för Abraham. Kan han lita på Gud? Är Gud rättvis? Är han rättfärdig? Är han god i sitt handlingssätt? Och han är rädd att Gud inte ska vara att lita på. Och han börjar utmana Gud med Guds eget väsen. Det här är Abrahams fråga till Gud, och han pressar den upp mot Gud. Ska inte den, alltså du, som är hela jordens domare, göra vad som är rätt? Gud, du måste se till ditt eget väsen att agera rättfärdigt. Abraham vill verkligen ta Gud på pulsen. Vem är du? Gud är ju rättvisans grund, och om det skulle visa sig att Gud inte lever upp till det, då är det ju allt förlorat. Tänk om Gud är orättvis. Då är allt kaos, då finns det inget hopp. Abraham är väldigt modern, eller hur? Och jag tror vi alldeles för ofta läser Bibeln så här i någon sorts tanke. Här har vi en massa primitiva människor, sen är vi sofistikerade. Så är det inte alls. Människor var lika sofistikerade tidigare, fast de inte hade vår naturvetenskapliga kunskap. Abraham funderar på denna fråga. Är Gud rättvis i sin dom? Och han börjar den modigaste dialogen som kanske någon har i hela Bibeln. Gud, om det finns 50 rättfärdiga, skulle du inte kunna skona staden? Och ordet skona där betyder förlåta. Skulle du inte kunna förlåta staden? Notera, han ber inte för Lot. Det är inte så den sortens självisk bön. Min släkting Lot. Han ber för staden, den korrumperade staden. Och han kämpar med Gud. Tänk om det finns 50 rättfärdiga. Notera att Abraham gör inte vad vi ofta tänker så här. Skulle inte Gud kunna hoppa över sin reaktion mot det onda? Skulle Gud inte bara kunna blunda? Ignorera det onda? Nej, det vore ju att be Gud bli korrumperad. Det är klart att Gud måste reagera. Och hans reaktion mot det onda är ju det riktiga. Men då lyfter Abraham fram en annan möjlighet. Om Gud står i så stark opposition mot onda att han vill ödelägga staden för dess synd, skulle han då inte kunna älska rättfärdigheten så mycket att han för de rättfärdiga skull skonar staden? Alltså, Abraham ber inte ignorera synden, utan han frågar, skulle det kunna finnas en rättfärdighet i staden som du älskar? Så att du för deras skull skonar de många. Och så börjar förhandlingen. Abraham säger 50. Och Gud säger ja. Om det är 50 rättfärdiga, då ska jag skona staden. Men tänk om det saknas 5. Ja, om det är 45 ska jag skona staden. Ja, men om det är 40. Om det är 30. Om det är 20. Jag är stoft och aska. Han kan inte hänföra någonting till sig själv. Men om det finns 10. Ja. Om det finns 10 rättfärdiga, ska jag för deras skull skona staden. Två saker om den här förhandlingen. Abraham utmanar Gud och känner Gud på pulsen. Och han vill ha reda på om Gud är rättfärdig och rättvis och god i sina domar. Det som är den stora chocken är ju varför fortsätter han inte vidare bortom 10? Varför stannar han vid 10? Ja, det första skälet tror jag är att när han har gått igenom så här och han har sett att Gud svarar ja hela vägen, så har hans förtroende för Gud kommit tillbaka. Han känner sig lugn. Han är trygg med att Gud vet vad han gör och kommer inte att vara orättvis. Så han kan släppa det där. Därför att nu litar han på Gud. Och kan överlämna med förtroende saken åt Gud. För han förstår att Gud är rättfärdig. Han har fått den försäkran han behöver. Att Gud inte är orättvis. Gud är full av barmhärtighet. Vad som än händer med Sodom kan Abraham lita på att Gud vet vad han gör. Men det kanske finns en annan aspekt varför Abraham stoppar vid 10. Han har ju förstått själva principen. Och det här är en helt avgörande princip i Bibeln. Abraham har förstått principen. Han har upptäckt en öppning i den ogenomträngliga mur av synd som vi är instängda i. Vi kan inte rättfärdiga oss från Gud, men kanske för någon annans skull. Det är ju det han ber om. Skulle inte staden kunna skonas för någon annans skull, de 50, 40, 30, 20, 10 rättfärdiga? Det är ju den avgörande principen som han utgår från. Varför går han inte ner vidare? Därför att han har. Varför går han inte ner till en? Det är ju det man skulle förvänta sig. Därför att han har inte den ende. Och Abraham inser det. Vem skulle det vara? Lot och hans fru och hans döttrar, de är inte utan synd. De är inte rättfärdiga så att deras rättfärdighet kan upphäva staden. Han själv, Abraham, vi som har läst hans story vet att han är en syndare. Vem ska han hänvisa till? Han har ingen att peka på. Han inser att det finns inte den ende. Han har förstått principen. Det här är enda sättet genom muren att det skulle finnas någon annan som är rättfärdig. Nu fanns det inte det i Sodom. Och straffdomen kom. Och vill du läsa om det här som en historisk händelse, så läs Richard Holmgrens och Anders Kalifs bok. Två svenska arkeologer som har grävt ut området. Det är publicerat i den här boken Arkeologer i Bibeln Sodom. Och de konstaterar att staden Sodom gick under i en stor naturkatastrof någon gång mellan 2000 och 1800 före Kristus, alltså precis Abrahams tid. Ett område som tidigare hade varit befolkat med många människor och mycket fruktsamt blev ödelagt och förstört, så man kunde inte bo där och kunde inte odla på det området under mycket lång tid. Vi har idag det som Abraham inte hade. Vi har den enda som vi kan peka på. Och det är ju det som hela den fortsatta historien handlar om, att Gud, när han har gett Isak, fortsätter att säga en dag ska någon födas som kommer att vara den enda för vars rättfärdighets skull Gud kan förlåta oss. Så här står det i Hebreerbrevet 7. Så kan Jesus också nu och för allt framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. En sådan överste präst var det vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, uppböjd över himlarna. Han måste inte som de andra överste prästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folket. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Och det här är anledningen att vi alltid som kristna, och alltid här i Betlehemkyrkan, vill inbjuda människor att ta emot Jesus Kristus. För hans rättfärdighets skull så finns det förlåtelse och förskoning och en väg ut ur förbannelse in i välsignelse för var och en som kommer till honom. Herre, vi tackar dig för vad du har gjort för oss, att du har öppnat en väg ut i välsignelse, att vi får leva i gemenskap med dig, i närhet till dig, att du vill vandra med oss för Jesus skull. Tack för hans rättfärdighet, för hans död på korset, för hans uppståndelse och för det nya liv som han kan ge oss. Vi tackar dig, Herre. Amen.